ska Hans predika, men strax, först så ska Lotta dela lite vittnesbörd. Jag fick ett sms här precis. En av våra nya som är på väg in i församlingen är Marlene Nyqvist. Hon är gift med ett barnbarn till Dagny. Och Dagny har alltså nu blivit gammelfarmor. Därför att Marlene och hennes man Magnus med ett barnbarn till Dagny alltså. De fick en liten tös i fredags morse. Som väger 2810 gram och är 48 centimeter. En underbar, frisk liten tjej. Vad härligt. Jag ska också göra reklam för två böcker som vi har hemma. En bok om helande av Bill Johnson och Randy Clark. Randy är en mycket framstående teolog. Han doktorerar just nu vid ett av universiteten i Kalifornien. En bok om helande som jag tycker är väldigt befriande att läsa. Uppmuntrar, det finns att köpa här ute i 150 kronor. Och en bok till som många med mig har läst som heter Himmelriket tränger fram. Finns också här. Jag vet att Åke har den boken och han tycker den är bra. Lotta, välkommen.
Ja, jag är väldigt, väldigt glad att få vara med er den här söndag förmiddagen. Det är inte första gången jag är här. Jag var nämligen här, bodde här i Motala på 70-talet. Först så fick jag komma hit, och det var mina drömmars mål att få komma hit som praktikant när jag var på Bet-seminariet. Bert Fransén undrar, vart vill du komma på praktik? Jag vill komma där Sven-Gunnar Österberg är pastor. Och det var min pastor sedan tidiga år. Och så fick jag komma hit som praktikant. Och under de här åren när jag är här som praktikant, det är bara 2 månader egentligen sammanlagt. Men då kom många viktiga saker hända för mig. Jag vill berätta det för er som församling. Därför att när jag kom till Bet-seminariet så var det med en kallelse att bli skolpastor. Det blir nog bra, sa Bert Fransén. Men sådana tjänster finns inte. Men börja du, tyckte han. Och så fick jag börja. Det är när jag kommer hit till Motala som man faktiskt, man tar ett trosteg i församlingen. Ni tar ett trosteg. Och det slutar med att jag får komma hit till er som skolpastor. Och få vandra i min kallelse. Och sen fick jag bli skolpastor fortsättningsvis också. I Trollhättan och 25 år sedan i Bromma. Det är viktigt med trosteg. Och jag vill tacka er. Jag vill ta tillfället i akt och tacka er som församling. Det tas steg hela tiden. På olika platser. Och det verkar som det tas många viktiga steg just nu, tycker jag. Jag tänkte faktiskt berätta några historier. Några av de historierna som jag tycker är allra, allra bäst. Det är de som handlar om vad Jesus gör när vi tar våra steg. Och de här berättelserna är färska, ganska färska. Det är bara några veckor gamla historier. Hoppas ni är med. Den första historien, den kommer från Hagesund. Då är vi i Norge på västkusten och Hans och jag var där för några veckor sedan. Vi har vår son där. Och där har de ett café på dagarna och på kvällen så blir det en gudstjänstlokal. Och vi är där en söndagkväll och en kille som heter Lars Mårten vill ta till orda. Han går fram, lite överraskande. Och sen berättar han att han jobbar på det här kaféet, men han är inte kristen. Men på onsdagen innan har han blivit kristen. Han har överlämnat sig i de bästa av händer och tagit emot Jesus i sitt liv. Och han har inte sagt något förrän nu på söndagskvällen när alla är samlade. Och det blir ju stor glädje givetvis. Och sen säger han så här till alla. Ni måste komma ihåg, han har varit kristen i 4 dagar. Nu föreslår jag, säger Lars Mårten, att ni åker på tur med Jesus. Ja, församlingen ligger i förkant här. De är redan förberedda. De har planerat in 3 missionsresor under vintern. En till Sverige, en till England, en till Frankrike. Lars Mårten som är nykristen tycker det är lite stort att ta ordet missionsresa i sin mun. Så han säger som de gör i Norge, att gå på tur. Så att han säger det att nu tycker jag, säger han, och tittar ut församlingen, att ni alla ska gå på tur med Jesus. Och själv tänker han hoppa på så många turer han kan av de där tre. Och sen på kvällen, som ett led i vad Jesus gör i hans liv, så han bjuder in två av sina bästa kompisar. Och när det blir tid för förbön så blir den ena av hans kompisar helad. Och den andra kompisen blir frälst den kvällen. Och sen han som blev helad kom under veckan att bli frälst. Det skrivs historia lite här och där. Och jag vill säga något om församlingen Hagesund. De var beredda, de var förberedda. Missionsresan var planerad. Det var bara det att det kom med lite fler kanske än vad församlingen hade tänkt. Men stor glädje givetvis. Den andra historien kommer från vår församling Mosaik i Uppsala. Där har vi några yngre då. En kille heter Joel. Det är min måg förresten. Jag måste säga måg. Ja, i alla fall. Ja, det är det. Och han upplevde i somras att han ska till Indien. Hans pappa var med och startade en församling där i Orissa för många år sedan. Och nu upplevde han ett tilltal att nu ska han dit och möta nästa generation, de unga. Och han börjar be över det där. Han blir så glad, han förbereder resan. Och som underbart är så får han tidigt en reskamrat med sig, Mikael, 21 år. Och Mikael är så lycklig så att så fort man träffar honom så berättar han om den här resan till Indien som de ska göra nu bara några veckor då. Och de förbereder sig. Framförallt i bön och bibelläsning. Och Joel och Mikael måste jobba hårt på skolan. Lämna in tenter tidigare för att det ska bli möjligt. Men det gör de. Men så händer det att Mikael blir sjuk. Och måste opereras hastigt. Det blev inte som de hade tänkt sig. Där mitt i glädjen så slås det ner ett motstånd. Men vad gör vi när vi möter motstånd? Ja, Mikael för sin del, han börjar skissa på nästa missionsresa på sjuksängen. Och den ska han göra i vår till Mosambik. Men nu gäller det att för Joel att få en reskamrat. Och han ber verkligen till Gud. Och nu är det lite ont om tiden, för det ska också till visum för att komma till Indien. Men så kommer han att tänka när han ber på Steven. Steven, ja, det är en god vän till honom och hans fru. De har flyttat från USA precis till Sverige. Två små barn bor hemma hos hennes föräldrar. Har inget jobb just nu då. Lever lite så. Men i alla fall så tänker Joel, jag ska ringa honom. Och det gör han. Han ringer Steven och frågar, Steven, vill du följa med till Indien om 2 veckor? Då säger Steven, utan att darra på manschetten om man säger så, ja. Och så fick jag förmånen att skjutsa Joel till flygplatsen. Och där är en ganska stor terminal, Arlanda. Var står Steven? Inga problem att hitta Steven. Det står en stol och lyser över hela Arlanda. Det är Steven. Han är så lycklig. Och då går vi fram till honom och kramar om varandra. Och då säger Steven så här att för mig, så här, jag vill berätta hur det var när du ringde Joel. Då hade jag och Karin, hans fru, gjort ett avtal. Att skulle, om Herren kommer med en fråga så ska vi vara beredda. Oavsett hur omständigheterna ser ut. Skulle till exempel Joel ringa och utmana oss och Sofia, då svarar vi ja. Och det är därför han inte darrar på rösten och tvekar. För att när Joel frågar så säger han direkt ja. Och nu fick vi i fredags när vi åkte hit ett sms. Jag tänkte faktiskt läsa upp det för er. För nu är de i Indien. Helt makalöst här i Orissa, skriver Joel. Guds ande, starkt utgjuten. Många helande. Folk har fallit som käglor under Guds kraft. Förlösta att be för sjuka, befrielse, tungotal, profetiska tilltal, visioner. Gud har gjort så galet mycket. Vi är så glada och trötta och snart är vi på väg till Calcutta. Ja, det är inte alltid allt ska vara så där väldigt tillrättalagt. Men våra ja, våra steg är så oerhört viktiga. De där trostegen. Annars hade jag inte fått läst det här för er. De faller som käglor, ja. Man kan undra. Men där i Orissa, där man är förföljda, där man har mördat kristna, där tackar man inte nej till Guds kraft. Och det är därför de får träva med oss så mycket underbart. För några veckor sedan i vår församling, så det är så att vi är ingen megaförsamling, Mosaik. Vi är en liten församling. Men vi har bestämt oss för att vi vill vara utåtriktade. Vi vill vara halva vår tid på stan. Och ibland, vi möter alltid människor, men vi vet inte alltid vad som blir. Men av alla dessa samtal. Men då fick vi ett brev från en man. Han skrev brevet från Sverige faktiskt, men han kom från USA. Då berättade han att för ett antal år sedan hade han mött oss på torget. Och vi hade vittnat för honom. Och när han åker hem så bestämmer han sig för att bli en kristen. Så går det flera år och han förbereder sig. Och nu skriver han att nu är jag missionär i Lycksele bland alla platser. Eller var det Vilhelmina? Okej, ja, Vilhelmina. Och han vill bara skicka tillbaka en liten hälsning till oss. Fortsätt. Och jag börjar med att berätta om mig själv. Hur viktigt det där trosteget var för mig som ni tog. Och jag vill bara uppmuntra er. Fortsätt. Följ mig, säger Jesus. Hur ska det gå? Undrar en gång Petrus när han vill försöka få veta hur det ska gå för hans goda vän Johannes. Ja, bry dig inte om det så mycket, säger Jesus. Följ mig. Och det vill jag skicka med till er. Fortsätt att följa Jesus och fortsätt att glädja er med nu, det som händer. Amen.
Ja, vi är så tacksamma, Lotta, för att få vara här. Så tänker jag, nu kommer det bli en lång predikan. Jag ska försöka inte vara så lång. Men en gång när jag var uppe i norra Norge i Harstad, i en baptistförsamling där, så hade de Bibelviken i distriktet. Och när baptisterna i Norge har Bibelviken, då är det Bibelviken. Så de som kommer dit och undervisar, de stupar på platsen nästan, för det är så mycket och långt. Söndag morgon när vi skulle avsluta efter 7 möten på 3 dagar, då försvann nog hjärnan och tidsberäkningen. Så att till sist mitt i predikan, och jag tappar kontrollen över allting, så bäst jag lägger upp klockan här. Då i alla fall så ställer sig pastorn upp, och ni som kan ishockeytecknet, ni vet ju vad det här betyder. Han sa, nu må det vara nog, sa han. Så jag bara lägger ner predikan och avslutar den snabbt. Så känner ni att nu må det vara nog, då vet ni vad man gör. Men hur säger man det på östgötska? Det passar det. Ja, vi får se om någon passar på att lära oss. Men jag ska fortsätta i det här temat anden och församlingen. Lotta och jag, vi är så oerhört tacksamma över att få vara här och smaka Guds andes beröring som pågår här. Det är underbart och förundligt att höra alla dessa vittnesbörd om vad Jesus gör på gator och torg och i människors liv. Ja, förlåt, det är jag som har vinklat den där fel. Det är förundligt att få möta det. Och när jag stod här förut i låsången, så bara kände jag liksom hur änglarna finns med här i tillbedjan. Och hur Gud säger, jag ska fylla ert tempel med tillbedjande människor som älskar Jesus och älskar hans församling. På väg hit så upplevde jag att Gud ändrade min predikan den här förmiddagen. Och jag tror att jag gör rätt om jag går på det spåret. Om du har din bibel med dig, så skulle jag vilja utgå ifrån Lukas 15. Mycket välkända ord. Men jag ska ta det lite bakifrån i slutet av Lukas 15. Ni kommer väl ihåg historien om den förlorade sonen. Lurvetassen skulle man kanske säga om man var i Norge. Han som tog sin fars och mors förmögenhet och spenderade den på horor och mat och snygga lägenheter och fantastiska bilar skulle jag sagt idag. Men redan då kunde man spendera det på den tiden på fel sätt. Men det handlar inte bara om pengar. I den latinska översättningen så står det att han förlorade sin substans. Och det är någon bättre beskrivning av vad sonen gjorde. Ibidisapavit substantian suam står det på latin. Betyder att han förfor sin substans. Inte bara pengarna. Det var ju allvarligt. Det var pappas goda arv till honom. Det han har fått. Men det handlar om mer. Det handlar om vad är det att vara en människa? Vad är det att vara en kvinna? Vad är det att vara en man? Hur lever man sitt liv? Och någonstans så förlorar den här unge mannen och så många unga människor och förstås äldre också sina liv. Substansen i att vara människa. Ansvarigheten och glädjen och det man har fått i arv av en god uppfostran. Och ett gott arv på alla sätt. Det förfaran. Och Lukas berättar att vad Jesus säger är att den här unge mannen han kommer till besinning. Och ni måste ju tänka er in hur situationen är när Jesus berättar här. Sitter ju judar, människor som är uppfostrade i lagen och i synagogan och de i templet förstås. Och är det någonting en judisk man eller kvinna inte gör så är det ju att de vaknar upp till besinning i mathorn bland svinen. Så svin är grisar, de är orena. Man äter dem inte, man kommer inte nära. Så att jobba med dem säger någonting om det oerhörda förfallet. Jag vet inte vad som skulle vara kulturellt översättbart för oss. Men där kommer han till besinning. Han ser sig själv. Han tittar ner i fröskidorna som svinen äter. Och så, var kommer jag ifrån? Hur har jag hamnat här? Det är det Guds ande gör i församlingen. Han skickar ut de här orden till människor. Jesus ser dig, det finns hopp. Han älskar dig. Och någonstans där när människor kommer till besinning så föds hoppet. Jag visste det. Någonstans i djupet av min själ så visste jag att Gud finns. Han har skapat mig och han älskar mig och han vill gemenskap med mig. Det är vad den här berättelsen säger och Jesus understryker det så. Och nu kommer den här besvärliga omvändelsevandringen från upptäckten tillbaka till far. Och han går och han föder sitt tal, den här unge mannen. Vad ska jag säga till pappa? Pappa, jag är inte värdig att vara din son. Men jag skulle kanske kunna få bo ute bland tjänstefolket i deras baracker och där de bor. Och ändå få hjälpa till någonstans. För här får jag åtminstone mat. Och så får jag bygga någon typ av nytt förtroende. Och så berättar Jesus det andra som måste ha varit chockerande för dessa judiska åhörare. Att pappa står uppe på taket. Dag efter natt. Dag och natt han tittar. Dag efter dag, natt efter natt. Och han tittar. Kommer han tillbaka? Kommer han tillbaka? Men han går besviken ner. En dag så ser han långt borta en kontur. Det är min son, min dotter. Som hittar hem igen. Och han rusar ner. Han rusar. Och judiska patriarker, de rusar inte. Vill du se något liknande så ska du ta dig till en riktig procession i någon av våra syskonkyrkor som är historiska. Då ser du en procession som skulle kunna likna en judisk patriarks vördnadsfulla mot Gud på rätt sätt, respektfulla. Men den här pappan, han kan inte behärska sig och säger Jesus, det här är Gud. Sån är han, han kommer oss rusande till mötes. Han lägger bort sin värdighet och han rusar oss till mötes. Och han omfamnar oss och han kysser oss och han sätter skor på fötterna och ring på handen. Och du luktar ganska illa efter den där svinbesöket. Här behövs det goda oljor och dofter och parfymer och bad. Och så klipper vi håret och så gör vi i ordning dig. Och sen kommer du till den stora bankettsalen och där ska vi ha fest. Och han tror ju inte det är sant, sonen. När han kommer in i bankettsalen, där är det musik och dans och där är det mat. Oj, vad han har längtat efter den där maten, det måste man ju erkänna. Och han tar en tallrik och han fyller den. Vet, när man har varit på ett julbord, vi är på väg dit snart, så vet ni ju på de där riktiga julborden som är meterlånga, där finns det liksom sillar. Det är inte bara löksill och senapsill och tomatsill och vad det nu kan vara, utan det finns det oändligt. Va? Och sen finns det laxbitar och köttbitar. Och när man kommer till desserten så är det nästan omöjligt att få ner en bit till, men den där hemmagjorden hjortronglassen, den måste vi ha. Och han tänker, de kommer att komma på, tänker sonen, vem jag är. Att jag är en lurvetass och de kommer att ta all mat. Här gäller att skynda sig. Så han har inga begränsningar som ju inte hem, eller förlåt, förlorade söner har. De är hungriga och vem vet när de kommer på vad jag gjort och hur de ska behandla mig. Han plockar tallriken full. Och han äter. Och ni kan ju höra vad de som står där inne tänker. De tänker, du borde bete dig lite annorlunda, eller hur? Hur kan du vara så fräck att du tror att du har rätt att ta en sån här måltid? Men han tänker ju inte på det. Han är lycklig att vara hemma. Han är lycklig att få äta upp all den här goda maten efter dessa eländiga fröskidor. Inte tänker han på rangordning och sådana saker. Han bara jublar. Och pappa är glad. Och det räcker ju att alla andra är glada, för det är Gud vi pratar om. Så då kan man ju inte säga vad man tänker. Så de är där och de kanske mjuknar upp lite grann. Men nu kommer det jag ska läsa. Lukas 15. Vers 25. Och så står det sista versen. Festen började. Guds rikes fest, jag ska bara säga en sak om det. De är liksom utanför alla staket. Kan ni föreställa er vad som hände då i fredags förmiddag här när den här systern tog emot Jesus här i kyrkan? Änglarna har fest, säger ju Jesus. Vers 10. Guds änglar jublar över en syndare som omvänder sig, va? Det är större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 som inte behöver omvända sig. Det är fest i himlen. Fest i himlen. Det är inte någon försiktig liten bjudning liksom, utan det är fest. Färg. Serafim och kerubim, hur de nu ser ut, de far med ljusets hastighet över universum, jublar till levande Gud att Jesus, hans död, hans uppståndelse blir ärat genom att en syndare omvänder sig. Och allt som finns där ärar Gud. Och jag skulle önska att jag hade de här bilderna och kunde beskriva dem. Men jag känner dem i alla fall, så jag kanske förmedlar lite. Nå, vers 25. Den äldste sonen var ute på fältet. När han på vägen hem närmade sig huset. Så vi som är hemma, vi har ett arbete att göra, absolut. Och det gör att vi då kommer hem ibland, va, från fälten. Då hör vi musik och dans. Ser ni, det ska bli dans i himlen. Han kallar på en av tjänarna och frågar vad som står på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år. Jag har aldrig överträtt något av dina bud och mig. Och ni hör hur läpparna börjar darra. Mig har du aldrig ens gett en killing att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son Lurvetassen, som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Och så lyssna noga på vad far säger till den äldre brodern. Mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Alltid, skulle man kunna lägga till. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död. Han lever igen. Han var förlorad och han är återfunnen. Jesus, vi ber att vi skulle höra de här orden i djupet av vårt innersta. Förmågan att veta vad vi äger i våran relation till dig. Och förmågan att glädja oss över allt det du gör, Jesus. I arbetet och i festen. Ge oss en god himmelsk balans, Jesus. Amen. Ja, ni vet, det är inte enkelt här att ha jobbat 11 timmar och så kommer det in nya arbetare en timme och så får de lika mycket lön. Det är ju inte rättvist. Undrar vad fackföreningsdiskussionerna skulle se ut om. Vi vill bara jobba en timme och lika mycket lön som de som jobbar 8 timmar om dagen. Jag tror inte det skulle vara någon stor succé i svensk avtalsrörelse om man börjar diskutera det på det sättet. Säger Jesus att så är det. Om jag är god mot dem jag vill, vad har du för rätt för åsikt om det? Vi hade ju ett avtal, du och jag, säger han till dem som jobbar hela dagen. Ibland så tycker vi kanske inte att Gud är riktigt rättvist. Och i den här situationen så, här kommer de lurvetassarna. Den förlorade sonen, förlorade dottern. Och bara kommer hem och sen kanske ordnar Gud festen. Och jag har sett det så många gånger hur Gud liksom förlöser saker i människors liv. Det här exemplet som kanske ligger mig nära dem. Men det liksom när människor får till exempel profetians gåva i bruk i sitt liv. Och så kan jag se syskonen som har suttit i många, många år och bett till Gud om att höra den heliga andes röst och så få dela ett profetiskt ord. Och någonstans så har det har inte hänt. Och det kan man ju fundera på. Men när lurvetassen kommer in genom dörren och en dag senare börjar profetera över folk, så kan man säga att det är ingen enkel väg. Det är inte rättvist. Men då säger Gud så här: ja, men det här är mina nådegåvor och jag ger dem generöst. För församlingens uppbyggelse, för att människor ska komma till tro. Och då ser jag liksom, och jag hör också ibland i samtal med människor som brottas med det här. Ja, men det är ju inte rättvist. Och de tänker på det så här, att nåden och festen, det är på något sätt någonting som vi förtjänar. Det är liksom en förtjänstmedalj. Nu har du varit frälst i 5 år, nu kommer det här. Nu har du jobbat i 25 år. Du ska få en guldklocka. Nu. Men du vet, nådgåvor, festen, att få brukas av Gud, det är inte en förtjänsterkännande, utan det är vad han gör med oss allihopa på olika sätt utifrån vilka vi är. Men alla är välkomna till festen. Alla är välkomna till att användas. Och det som kan bli allvarligt för oss, det är när vi inbjudan går ut. För vi ser det i vad som händer i festen med den förlorade sonen. Det är ju det här att klarar vi av, jag vet inte om du hörde det, men klarar vi av att se att det här är min bror som har kommit tillbaka? den förlorade sonen, han är ju bara häpnads... Ja, det fyller häpnad. Han liksom, det här är ju otroligt. Att far var så god. Den äldre sonen, han vet att far är god bortom alla tankar. Men han är också den som ställer frågan, vill du gå ut? Jag ska göra dig till människofiskare. Och det finns ju risken att man tappar glädjen och de här perspektiven. Och tänker på det mer som förtjänster festen. Vill du gå ut? Och när den förlorade sonen går hem, då står den äldre brodern där. Och så frågar han, vad är det som händer? Och den tjänare säger, din bror. Men när han ska prata med sin far om sin bror. Hör ni vad han säger? Han säger aldrig, min bror. Han tar inte de orden i sin mun. Och pappa får förmana honom och säga, din bror. Det är din bror som har kommit hem. Du är pliktig, skulle man kunna säga. Eller du har förmånen att få kalla honom din bror. Men han är inte, som brodern säger, din son, säger han. Han distanserar sig så långt han kan ifrån den här brodern. För att det här är inte rättvist. Det är inte rättvist, pappa, att du är så god. Du får inte vara så god. Det är vad han känner. Och ni förstår vad som händer när Gud kallar in lurvetassar i väckelse. Lotta berättade om vår gemenskap i Uppsala. Vi har en ung man som heter Mikael Grenholm. Och en del av er som håller på internet och bloggar och twittrar eller vad det nu heter nu för tiden om väckelse. Ni möter honom. Han har 9 stycken, tror jag, bloggar som han håller igång om väckelsen och artiklar och så här. Så att vi får föreläsning väldigt ofta om väckelseplatser över världen. Och han berättar om vad som händer när Guds ande börjar blåsa och människor i skaror kommer in i Guds riket. Och det som är kännetecknande är att det finns inte en fördelning av vem som förtjänar att bli frälst. För vore det så skulle ju ingen av oss få vara med på vägen. Vem förtjänar det? Har jag gjort någonting genom mitt liv som förtjänar att Gud älskar mig och att han älskar dig på samma sätt? Och att Jesus dör för oss, det är ingen av oss som förtjänar. Men den heliga ande blåser över jorden och säger, du syndare som själv inte kan nalkas Gud. Du har en väg genom Jesus Kristus och när du tar emot honom, då blir det fest i himlen och den har du rätt att få dela. Den festen och ta med människor. Och sen gör den heliga ande dig till en människofiskare och då får du återuppleva din egen fest gång efter gång efter gång när du skördar vad du har sått för Guds rikes skull. Ingen förtjänar det. Men Gud har gjort det möjligt. Och vad jag kände på väg hit i kyrkan då är ju det här. Vi behöver nåd och vi behöver godhet och vi behöver glädje och vi behöver gödkalvar i frysboxarna. Det behöver vi. Så att vi alltid kan glädja oss. Nu slaktar vi gödkalven där vi kan göra förberett det. Och så plockar vi ut den i frysen och sätter på jätteugnen. Och så värmer vi upp den och så grillar vi den och så festar vi och dansar och jublar över att Gud frälser. Gud upprättar. Det här är den heliga andes verk. Och så tar vi med dem ut. Den här församlingen som Lotta berättade om, de har en ganska vild och god vision. Pionjärkyrkan där i Haugesund. De vill att Gud har talat till dem. Att de ska vara ett sånt där församlingsplanteringskyrka där människor på väg ut i teamarbete som han går ut med Jesus eller går på tur med Jesusvisionen, ni hörde. Att man där blir kristen på väg ut till mission och församlingsplantering. Så att man får med människor som är på väg till att bli kristna, har fest på vägen och sen är man med och planterar när man ser Guds ande verka i människors liv. Alldeles tokig vision. Men ska det gå fort så behövs det ju den typen av vision. Men det är klart, då är ju livet inte längre färdigordnat, utan då är det något annat. När jag kom dit i min bön, då ser den här bilden av Jesus när han avsiktligt väntar några dagar för att gå till sina goda vänner Maria och Martas hem för att möta dem i deras sorg, men med väldigt goda nyheter för deras bror Lazarus har dött. Och när han kommer dit så kommer systrarna ut och säger: om du hade varit här, då skulle det aldrig inträffa. Att Johannes 11 är den här texten ifrån. Men så säger jag, det här har hänt för att ni ska få se Guds härlighet. Att se en människa bli frälst. Att se en människa som Lazarus, som är död. Graven är igenstoppad. Han är inlagd i, eller invirad i linnebindlarna. En huvudduk är lagt över hans ansikte. Och i 4 dagar är han död och han luktar redan, säger de. Men att se honom på Jesu ord komma ut när man har rullat bort stenen. Och alla människor står där och systrarna står och gråter och gråterskorna står där. Och de säger: det här är inte möjligt. Men Jesus säger: ta bort stenen. Och så ber han till far och säger: det här har du gjort, den här situationen, för att din härlighet ska bli uppenbarad. Så ropar Jesus inför allihopa: kom ut Lazarus. Så kommer det en död som har fått liv, kommer gående ut med linnebindlarna virade omkring sig och duken för ansiktet, luktande på väg när han reser sig, och på vägen ut så är han väl frisk då, så det inte luktar längre. Men det måste ju varit en intressant syn. Här kommer liket gående levande. Det måste ju varit helt otroligt. Och så står det, man kan ju se hur mungipan åker ner och ögonen är så här. Det här är absolut omöjligt. Det här är absolut fantastiskt. Vad gör vi med en sån som Jesus? Det är inte ens döden hindrar honom. När vi släpper in Jesus i våra liv, då släpper vi in någon som skapar oordning, som förändrar allt och som sätter rättvisebegreppen ur spel. Lurvetassar ska bo längst ut i baracken, är det rätt? Om 10 år, då kan de komma in. Frågan bara om det är Guds ekonomi och Guds rättvisa. Gud säger så här: jag uppväcker döda. Jag skapar det lilla barnet i mammas liv. Jag ger alla av min nåd. Om det människors liv går sönder så det syns, en del människors liv är sönder ändå. Men när jag helar så är det inte för att någon förtjänar det. När jag frälser är inte för att någon förtjänar, utan det är för att jag är god och jag älskar. Och jag inbjuder er att få vara medarbetare, men också vara gäster och familj i festen. Missa inte det. Kom helige ande, vad vi behöver säga. Så vi går med Jesus och får stå vid de här öppna gravarna. Jag kan inte släppa liksom tanken på hur det skulle varit och stått där och sett det. Jag kan inte släppa tanken. Ta öppna linnebindlarna så står Lazarus där. Ni ser Marta, ni ser Maria, ni ser alla de här som kommer in på festen. Tänk att Gud kunde hela och upprätta och söka och kalla ut dem ut ur sin grav, ut i liv. Tänk! Vi måste få njuta av det. Vi måste få jubla över det. Vi måste få ära Fadern för hans godhet.